lyssnar till Sunnepodden, en podcast om människor som bygger platsen. En podcast som lyfter fram intressanta personer som gör Sunne med omnejd till en alldeles särskild plats att bo och leva på. Och jag som styr skutan idag heter Linnea Svärd. Ibland blir livet inte riktigt som man tänkt sig. Det fick dagens gäst erfara då han mitt i drömmen om att bli musiker, bara 23 år gammal, tvingades att stanna upp och tänka om. Varför då, tänker ni? Det och mycket mer ska ni få reda på i dagens avsnitt när jag får möta yxsmeden från Elofsrud med ett enormt driv och vars kundregister sträcker sig ut över hela världen. Välkommen till Sunnepodden, Nils Ögren.
Tack så mycket.
Hur mår du?
Jag mår bra.
Ja, gött. Mm. Du, det känns ju som att du rör dig inom en ganska litet skrå, kan man säga. En liten genre. Men i den genren så är du väldigt... Du har spetskompetens. Mm. Så jag tänker att det är många som kanske har hört ditt namn, eller kanske snarare då yxmannen som jag hade hört, vilket låter väldigt makabert. Men för de som inte vet vem du är, kan du ge oss en liten presentation?
Ja, Nils Ögren heter jag. Jag är född och uppvuxen på en gård i Elofsrud. Bondgård, där vi har bott i 107 år i år, tror jag. Inte jag då, men sen min familj har bott där i 107 år, tror jag. Så min morfars morfar kom från Norge och köpte den där gården då på 1917, tror jag det var. Så har vi bott där ända sedan dess. Och ja, det har varit mjölkgård i alla tider, så jag är uppväxt på, med djur och sådär. Och vi har fortfarande djur, men nu börjar vi gå... Jag är ju inte bonde själv då, så att då blir det mer... Vad ska man säga? Så det jag håller på med är smide. Och där har jag ju nischat in mig då på yxtillverkning, för jag tycker det är det roligaste. Så att det är väl det man kan säga, om man ska sammanfatta det kort. Men det är ju liksom vem jag är som yrkesman, men kanske inte så mycket privat. Men det kanske är det som är intressant också.
Kanske, jag kanske lite både och. Vem är du privat då?
Ja, det, först och främst är jag väl en make och en pappa. Och en vän, hoppas jag. Och en bror och en son. De grejerna.
Allt i ett.
Ja, det skulle jag säga.
Men, för jag försökte göra lite research då om dig. Mm. Och det jag fick fram på många ställen var att du hade en tanke, en plan om att du skulle jobba som musiker.
Ja, just det.
Vad var det med musiken som lockade?
Jag vet inte, eller talat. Alltså det har varit sedan jag var liten. Så jag fick min första gitarr när jag var kanske 7 eller någonting och började gå gitarrkurser. Och sen när jag fyllde 10 fick jag en elgitarr. Och så... Jag vet att min mamma sa det för inte alls så länge sedan att hon... Och det tänkte inte jag på, men när jag var liksom 12 år så startade jag ett band. Och jag fixade replokal in i Sunne, så vi åkte dit varje söndag. Och jag bokade gigs i Stockholm. Och jag tänkte ju aldrig på de här grejerna. Alltså, för mig var det naturligt. Och liksom, ja men ska det bli något så måste man göra något också. Det är ingen annan som gör låten, utan... Så att jag har alltid hållit på så där jag varit driven. Och sen, ja, musikgymnasium efter det. Och sen gick jag ett år på Folkis på Erskolan, på jazzlinjen där. Och sen så sökte jag in till musikhögskolan i Arvika och kom in som 20-åring då. Och gick där, och sen så hoppade jag av efter ett tag och bytte bana helt. Och det var väl där som det blev en stor förändring. Och men musiken var ju liksom med långt in i vuxenlivet och var ju på väg att bli någonting ganska seriöst då. Och det händer ju fortfarande att jag gör gigs så då, hyr ut mig, men inte så ofta längre. Men då på den tiden var det ju det som var planen, när jag var 20, 22, 23 eller någonting.
Mm. Vad var det som hände? Varför blev det inte som du hade tänkt?
Jag gick in i väggen.
Och du gick in i väggen?
Helt totalt mega in i väggen när jag var 22. Blev helt, ja, fick flytta hem till morsan och farsan och lämna allt i Arvika och åka hem. Och ja, det var ganska, vad ska man säga, så här efterhand så var det ju ganska, för när man gick på musikhögskolan och var helt inne i det där, och jag är en sån här tävlingsmänniska, så jag ska vara bäst och liksom, och där är det ju väldigt hög standard, och det är väldigt mycket så här titta ner på varandra och aha, kan du inte läsa utan till, och mm. Ja, jag kan de här grejerna och du kan inte de där, och Så det var liksom hela tiden. Och så var jag yngst då, och de äldre basisterna där, de gick ju några årskullar över mig då, och så där, så de var ju otroligt duktiga. Och så liksom kämpar man hela tiden emot det där, och helt i onödan, det behövde man inte göra, men så är jag lagd, att jag öser på liksom, och ja, starta band och driver band och skivkontrakt hit och bla 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 hit och turnéer dit och sådär hela tiden, liksom inget stopp. Och så till slut så bara pang, slog det i, och då la jag av med allt, flyttade hem till morsan och farsan, slutade dricka och slutade festa och allt sånt där. Och ja, jag blev, fick ju, ja, det blev liksom, jag kunde inte röra mig, jag fick paniksyndrom och grejer, så jag kunde liksom inte göra någonting. Så jag vet att brorsan berättade en gång att pappa var så orolig, för jag låg ju bara i soffan hela, jag kollade på Farmen hela tiden också av någon anledning, för det fanns på TV4
Play. Trygghet i det, ja, kanske.
Jag kollade alla säsonger av Farmen. Men jag vet att brorsan berättade att farsan var så orolig, för han tänkte, ja men kommer det någonsin bli något av han nu liksom, eller kommer han vara så här hela livet? Och men till slut så tappade jag mig väl upp på benen, och sen så gjorde jag några snedsteg till, och så till slut där då, så någonstans så hittade jag det här med att arbeta med händerna, att det var väldigt givande för mig liksom, lite meditativt på något sätt, så där att nu har jag den här grejen, jag vill göra det till den här saken, hur gör jag det med mina händer och lite verktyg. Och så började det så, och började faktiskt med ett svärd. Jag fick för mig att jag skulle göra ett svärd, för jag har alltid varit intresserad av, ja, fantasyböcker och sånt där. Och då vet jag att jag började med en metallbit, och så sa pappa att ja, men du kan ju ta vinkelslipen och slipa lite, och så gick det på den vägen. Och så till slut insåg jag att ja, men jag kanske måste värma upp stålet också på något sätt, så att jag kan böja det och sådär. Så då byggde jag en ersa, som det heter, eldstaden som man har i smedjer, av en kolgrill och en hårfön för att skjuta in luft. Och så var jag upp till Smera bakom Sunne här och fick mig en liten metallbit som jag använde som städ, och så köpte jag en hammare på Biltema, och på den vägen var det. Och så bara har det liksom fortsatt, och jag är ju lika, jag har ju så här tunnelseende, det är det där jag ska göra liksom. Och så blev det den grejen istället. Och under tiden så utbildade jag mig till elektriker då, för jag tänkte att jag får byta spår helt och ta ett vanligt jobb. Så där. Men ja, det gick ju inte det heller då, utan det blev det.
Åh, herregud, du, ja, du det, har ett enormt driv.
Ja, det får man väl säga. Hade jag varit i Harry Potter-världen hade jag varit Slytherin, för de värnar ambition, har jag fått lära mig.
De värnar ambition.
Jag har ju känt på vad botten, hur den känns för mig. Sen kanske det finns en djupare botten också, det vet jag inte. Men det var liksom min definition av botten då.
Mm.
Så att nu står jag ju hela tiden och balanserar. Jag märker det liksom nu också, att jag tar på mig grejer hela tiden. Och det är YouTube-kanal, det är Instagram, det är, och så säljer jag yxor varje månad. Och samtidigt tar jag in andra projekt som folk är intresserade av. Och det kommer ju liksom, ju mer man håller på med någonting och ju duktigare man blir på någonting, ju mer människor vill ju ha med det att göra på ett sätt. Eller vill kanske, åh, kan inte du komma och göra det här eller det där? Och så är det grannar och sånt där, och då vill man ju ställa upp, för det är ju det som är det roliga liksom. Men så märker man till slut att, åh, shit, nu börjar det liksom dra iväg igen.
Men hur sållar du liksom med allt? Alla olika roliga saker som du...
Ja, till att börja med så blev det ju ganska tydligt, får se, vad blir det, 2 eller 3 år sedan nu? Kanske 2 år sedan, jag kommer inte riktigt ihåg. Men då, det var ju innan jag liksom gjorde det på heltid, då skickade jag en yxa till en kanadensisk YouTuber. Utan några liksom förut, vad ska man säga, utan att veta liksom om man kommer göra någonting med det. Men det gjorde han ju såklart. Han gjorde en video på den yxan liksom, och förklarade vem jag var och sådär. Och jag stod i smedjan då, fortfarande gjorde det som hobby. Och så minns jag att jag fick massa meddelanden på Facebook så här, bing, 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 vad är det som händer? Och då förstod jag att shit, han har gjort en video från min yxa. Så jag bara satte mig i bilen och, snälla, låt det vara bra liksom, så att det inte är negativt.
Just det.
Så tittade jag på videon och det var ju bara positivt. Och den månaden vet jag att jag fick in 450 beställningar då på specialyxor, och jag insåg ungefär samma månad att det här går ju inte, att jag ska ha reda på 450 stycken specialdesignade yxor liksom, det går ju liksom inte.
Hur ska jag kunna
göra det här, det går ju inte. Så då, där någonstans föddes idén med och okej, men jag får göra egna modeller och så får jag liksom lära mig att göra dem, och så är det jag säljer, och sen så kan man ta några specialer ibland så där. Så har vi fått göra ett sätt då, och sen så är det ju liksom bara, ja, man får lyssna på sin fru helt enkelt.
Ja. Det är hon som vet, hon vet också när liksom stopp är. Hon känner dig så bra.
Hon märker ju det när jag blir virrig och jag kan aldrig ta bort telefonen och så här, då är det något som är fel. För då är jag liksom för insnöad i det. Mm. Så då måste jag backa lite.
Ja, telefonen är fan lite farlig alltså.
Ja, den är inte bra. Så den försöker jag inte använda sista timmen på dagen i alla fall. Så jag har den regeln nu då.
Det kan ju alla ta med sig, tänker jag.
Sen gymmar jag varje morgon. Det är bra. Bra grej också.
Fysisk aktivitet. Mm. Det kan vara riktigt bra.
Det är tips. Men det är väl den korta historien lite grann.
Ja, för jag tänkte att vi skulle komma in på just det här med att du jobbar som smed.
Ja.
Eller hette det smed?
Ja.
Du sa förut. Ja.
Jobbar med smide. Jag jobbar är med smed.
Precis, ja, det är bra att du ger olika böjningar på ordet. Men för hur började det?
Ja, det började då när jag låg där i soffan så hittade jag väl någon YouTube-kanal eller någonting med folk som tillverkade... jag tror de gjorde vapen från tv-spel så där, att de återskapade dem så där. Och det var, tyckte jag var häftigt. Och precis då så hade jag väl liksom börjat komma upp och röra på mig lite så där, tagit några promenader och så där. Det var väl liksom allt jag orkade. Och då fick jag för mig att ja, men det skulle vara coolt att göra ett svärd. Och då gick jag ut, hittade en metallbit i, sånt finns på bondgårdar kan jag säga, här och där i diken och allt vad det är. Och då hittade jag ett som, ja, men det här kan nog bli något. Och så på den vägen var det då, som jag sa där med att jag byggde Nersa sen och, och sådär.
Men att du ändå hade då, nu återkommer vi till just det där drivet, att du bara, nej men jag ska göra ett svärd.
Jag tänker,
vad händer i dig då?
Ja men jag tänker kanske, jag vet inte om det har med uppväxten att göra lite grann sådär, men uppväxt på bondgård och det var ju inte jättevälställt liksom, i alla fall inte på 90-talet när jag var liten sådär. Då var det ju, det hade varit kris och ja, det tog lång tid innan det liksom började bli någonting som man kunde, ja, de levde ju på det såklart, det var inte så, det var inte urfattiga, men det var ju mycket sådär att medans andra kompisar som kanske hade det lite bättre ställt, de fick tv-spel och sånt där och jag fick ju jobba in en del, och sen ska jag inte säga att jag jobbar, alltså min bror tycker säkert att jag är bortskämd, men det var inte, vi var inte urfattiga, absolut inte, men det var liksom så här att ja men jag var tvungen att måla om uthuset för att få en 500-lapp till exempel. Mm. Och då var det det jag gjorde och då kunde jag köpa tv-spel. Och sen så fick man grejer när man förlorade såklart. Men lite där tror jag det här föddes att ja, men om jag gör den där grejen då får jag de här pengarna och då kan jag göra det här. Lite så. Tror jag det. Och sen så tror jag det också är, där tror jag och min pappa är ganska lika. Att han sa en grej till mig för några år sedan att egentligen är jag ganska lat, sa han. Jaha, det var därför du valde att bli mjölkbonde. Väldigt lite arbete där. Men jag tror jag fattar vad han menar. Att, för min del så är det så att jag märker att jag blir så ostimulerad när jag är på ett ställe där jag inte kan göra vad jag vill. För jag får idéer och jag vill liksom driva saker sådär. Och då blir det, om det är någon som hela tiden... ska bestämma hur det ska gå till och inte jag får mölja på, då tappar jag motivationen helt många gånger, har jag märkt liksom av att ha varit anställd och sådär, att det kan vara jättetrevligt och jättekul, men det blir liksom att då måste jag lägga bort den delen av mig själv om jag ska vara där och sköta det jobbet, för att jag kan inte vara en drivande person där, för att då krockar jag bara med folk.
Du vill styra över din egen kreativitet.
Ja, precis, så är det helt och hållet, och där funkar ju musiken väldigt bra, för där kan du ofta göra det. Men även där har du ju situationer, till exempel jag har varit mycket på musikal och spelat oss i teaterdiken och sådär, eller vad säger jag, musikerdiken och spelat, och då är det ju liksom, men då är det ett annat fokus, då är det ett fokus på att få ihop en helhet och då måste vi samarbeta efter de förutsättningar som finns, typ noter och sådär, medan det finns annan musik som är helt fri, där det liksom helt hänger på vad du kan prestera just nu och vad du kommer på, och kommer inte du på någonting så blir det inget bra. Så att de där grejerna har ju också format den såklart lite grann från det tänket, tänker jag. Men sen också det här att man inser ganska tidigt att om du startar ett band och ni inte gör någonting, då händer ingenting heller. Då sitter ni bara där och repar. Ni kan vara hur bra som helst, men ingen kommer höra er om ni inte tar tag i saker och ting. Och det är samma sak här med smider då, att jag insåg ganska tidigt att jag, ja men ska det här någonsin kunna bli någonting så måste det ju synas på Instagram eller YouTube då, som det har varit fokus för mig då, så det är det jag har gjort.
Marknadsföring.
Kan man säga.
Syns man så finns man. Ja. Men vad finns det för likheter då mellan musik och smideri?
Ja,
om det nu finns några.
Ja, det är klart det finns. Det är ju kreativt, bägge två. Men det är också väldigt mycket olikheter. Man tror att kreativiteten är allt. Men mycket i smidigt blir ju samma också. Det är repetition. Men så är det ju även i musiken. När du ska bli duktig på någonting. Det är inte som att du bara gör nya grejer hela tiden. Du måste ju bemästra det du håller på med. Och det kan ju ta lång tid.
Mm.
Så där är det ju lika då. Sen att du får en idé och kan göra den till någonting. Forma i musiken då, ett musikaliskt koncept in till en sång eller en låt eller vad det nu kan vara. Och smidigt är att jag ska forma den här stålbiten till någonting då. Så att, visst, det finns likheter, men det är ju inte så lika i verkligheten, men i konceptet är det ju lika och i tanken är det ganska lika. Men i verkligheten är det ju väldigt olika då.
Mm.
Men det är inte liksom bildligt och hur man tänker kring det, så finns det likheter.
Mm. Men okej, för jag vill komma in lite mer på ditt smide.
Mm.
Du pratade om att du började med att göra det här svärdet då.
Ja, det finns kvar för övrigt.
Det finns kvar?
Ja, det visar inte för någon. Det är fruktansvärt.
Nej. Men det är ändå fint. Det är ditt första alster.
Ja,
det känns som att det finns jättemycket affektionsvärde i dig.
Ja, det gör det. Men inte för någon annan.
Det är för dig att se.
Ja.
Just det. Men för då gjorde du det här svärdet. Och hur fortsatte historien?
Ja, jag skulle göra till svärd då, bättre. Och då byggde jag ju den här ässan. Jag insåg att okej, jag behöver de här sakerna. Så jag åkte till Elgiganten i Karlstad och köpte två hårfönor och klistrade dem på ett rör och stoppade dem i elden så att det liksom sköt på luft hela tiden. Och då blir det ju varmt. Så då kunde jag ju smida helt plötsligt. Och så blev det liksom att jag bara gjorde grejer. Och så till slut så fick jag reda på att min gamla dagmamma, som bor fortfarande, hon lever fortfarande ett par kilometer från oss, där fanns det en smedja som var byggd på 20-talet men som inte har varit använd på länge då. Då frågade jag helt enkelt om jag fick vara där, så då fick jag ju vara där då mot en väldigt, väldigt billig hyra. Tror jag betalade 200 kronor i månaden.
Oj.
Så fick jag vara där och använda den då, och det var ju rätt givande, för det fanns det ju grejer, men det var ju liksom, alltså allt som gick på el gick på en motor som satt i hörnet, och så gick det band ut till axlar i taket så där, så all pelarborren var liksom driven av band upp till.
Oj.
Det var supergammal teknik. Men det var häftigt att få vara där, för då fick man liksom lära sig verkligen okej, jag kan inte använda den där pelarborren, för den är livsfarlig liksom.
Det är med livet som insats.
Ja, trefasspänningen var liksom en sån här där liksom allt var liksom öppet, så jag bara, jag rör nog inte den, för det gnistrar när jag rör den sist.
Visar han som en spak här.
Ja, precis, förlåt. Så att det var verkligen handverktyg, och så blev det liksom att jag gjorde en grej, jag sålde den, jag köpte liksom hela tiden, återinvesterade allting då, och till slut så har man ju grejer.
Mm.
Och sen kommer jag inte riktigt ihåg varför jag slutade nog vara där, för det blev lite samma där, att det var inte mitt, så jag kunde inte göra vad jag ville med det, så då drog jag tillbaka till, så då stod jag på gårdsplanen hemma hos mamma och pappa i ett år.
Mm.
I vått och torrt, alltså under vinter, regn och sommar, med allt vad det innebär.
Oj.
Ja, det var fruktansvärt. Men, och där någonstans så föddes ju yxintresset, för då testade jag och började göra yxor då. Och samtidigt så utbildade jag mig till elektriker då, på distans, vilket betyder att, och det var inte så svårt, alltså det var att åka upp ett par gånger om året och skriva lite prov, och det var ju på gymnasienivå, och ja, det var inte så svårt för mig i alla fall. Så att jag gjorde ingenting. Jag bara smidde det året, kan jag ju säga. Och då vet jag att då fick vi för oss att ja, men det där, vi har ett gammalt V-skjul här på 25 kvadratmeter. Om vi gör om det till en smedja då. Så då började jag röja ut V-skjulet. Det var 4 meter upp till taket och det var fullt med V och jordgolv, och det har stått sedan 70-talet, så ni kan ju förstå hur mycket skit det var där inne. Jag började ösa ut där, och till slut så var det liksom så att vi kunde ta in en grävmaskin och skrapa ut, och då, ja, sen lyfte jag hela byggnaden, gjorde dränering, murade, göt golv, la nytt tak, och så gjorde vi allt det där som det kan vara gips på.
Nej, nu är våran studieman får en hostattack här.
Han blir berörd.
Han blir berörd. Men, går det bra, Peter? Nej, men kommer du inte hosta igen?
Nej.
Nej. Det såg ut som det.
I alla fall. Ja, men så att det blev gjort ordentligt med IPS och allt det här efter konstens alla regler, så att det är eldskyddat och sådär. Och ja, då var det bara att flytta in där. Sen byggde jag en egen maskinhammare som jag använde för att smida med då. För det är ganska vanligt i smida att det blir, speciellt när du ska smida större grejer, så kan det bli väldigt tungt att göra det för hand. Och förr i tiden så var det så billigt med arbetskraft, så då hade du en släggdräng, någon som stod med släggan, eller en lärling som gjorde det.
Mm.
Och då gick det ju fortare. Men det är ganska dyrt att ha en släggdräng anställd, kan jag säga. Det är få som har den lyxen.
Men finns det ens släggdräng?
Nej.
Brorsan?
Ja, nej. Han har inte tid. Han är företagare han också. Men då alltså, och det här är inte nytt föremål. Alltså, sen mitten av 1800-talet har det varit väldigt vanligt med mekaniska hammare då, som man har med mycket som bam, 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 som bankar ner större grejer. Men det är exakt samma teknik som att göra det själv. Eller ha en släggdräng med sig, så att det liksom tar inte bort handsmidsgrejen alls. Men då byggde jag en sån maskin själv då, för att öka på grejer. Och sen så byggde jag en hydraulisk press för att smida med också. Och så liksom har det blivit, och nu liksom, så har det liksom hela tiden gått framåt och framåt, och YouTube-kanalen har växt och Instagramen har växt, och så till slut så har det gått att ja, men nu kan vi göra det på heltid. Och så blev jag uppsagd också, så det passade ju perfekt.
Jaha, nu blir du glad då när du blir uppsagd?
Nej. Nej, det, eller ja, det beror på hur man ser det. Det passar väldigt bra. Så att ja. Det var så, oh, okej.
Okay. Ja, för det kändes som att du ändå var ganska igång då.
Ja, 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 ja. Jag gjorde det ju på halvtid då. Liksom, ja. Så att det var, och jag fattade väl också att om du har produkter till salu och de säger slut på 5 minuter varje gång du lägger upp dem till salu, då är det ganska hög efterfrågan på just de där produkterna. Då kan du öka. För mig blev ju det en vana att det ska ta mellan 20 sekunder och 5 minuter att allt ska säljas slut. Och då blev det liksom att, men tänk om det tar 3 timmar, då får jag ju ångest liksom. Och då sa jag, men det gör väl inget om det ligger kvar, det kommer ju bli sålt till slut. Det gör ju inget om det ligger kvar i 2 månader heller, utan bara det blir sålt så är det ju lugnt. Men för mig är det liksom det här att ja, men det måste gå fort.
Ja, just det.
Jag har inte tid att vänta för det där. Och så tycker jag det är praktiskt. Men, det, men än så länge så har det aldrig gått mer än ett par timmar då, så att
oh shit, det går så fort.
Yep.
Men okej, men då kanske var lite tur då ändå att du blev uppsagd. För jag tänker också att ibland att bli tvingad att då bli tippad över kanten.
Man hör ju de där historierna alltid, ni vet, med folk som lyckas inom situationstecken. Säger inte jag att jag har gjort det, men mitt mål är väl att göra det. Men att de säger ju alltid det där att ja, men jag blev av med jobbet och det var det bästa som kunde hända mig, säger de. Ni känner igen den säkert. Men, och lite så, jag kan hålla med om det, att det var det faktiskt. Och jag kan, sen beror det på vad man gör, och står man liksom där och inte har någonting för sig, så kan det vara dumt att bli av med jobbet. Men
ibland kan det ju födas någonting, nu menar jag inte att du var desperat, men liksom ur desperation eller ur liksom den här, att det föds en drivkraft ur det.
Ja, men det kan också bli att man blir helt hjälplös.
Ja, jo. Ja, det beror ju på hur man är som person, men för dig verkar ju inte det vara.
Nej.
Verkar inte det vara problemet?
Nej, det brukar ordna sig. Jag tog ju till lite så här säkerhetsåtgärder också. Jag ringde någon bonde nere i Kil där och sa att jag behöver hjälp med tröskningar i höst och hörlårer. Liksom. Och det gjorde jag. Så att det finns alltid arbete om man är duktig och har drivkraft. Så är det.
Mm. Men okej. Okay. För jag bara tänkte först sådär. Ja, men han jobbar med att göra yxor på heltid. Det finns alltså köpkraft, det finns kunder runt om hela världen som då vill ha specialdesignade yxor.
Ja, handgjorda yxor ska jag säga. Jag tror att det, och det här är mångfacetterat då, men jag minns att jag hör, för det var jag också orolig för, kan jag säga. Ja, men hur många vill köpa en yxa för 4000 plus moms?
Mm.
Usch, det är ju ont ens att säga. Jag hade inte råd att köpa en sån yxa, kan jag säga. Då vet jag att jag lyssnade på en intervju med en kille från, eller man ska vi säga, från USA som heter Mareko Maumasi, och han tillverkar kockknivar. Fantastiska kockknivar, de vackraste du har sett i hela ditt liv. Och han tar ju då, hans billigaste kniv tror jag kostar 25 000 plus moms. Ja, i USA då, så vi betalar inte moms på det, men det är, ja. Och han sa så här, om jag säljer 10 000 knivar under hela min livstid. Ja, det är ju mer än vad jag kan göra under min livstid, sa han. Så många kan inte jag tillverka för hand. Det går liksom inte. Och om man tänker på hur många det är som är intresserade av handgjorda knivar, så tänker man, ja men 10 000 det är ju mycket det, fast det är inte mycket. 10 000 är inte alls mycket om du tänker på hur många det bor i USA till exempel. Vad är det, 350 miljoner någonting i den liksom storleken någonstans? Kan inte exakt. Och tänker du hela Europa och USA och dessutom om vi dessutom slänger med Asien och sådär. Så alltså det är ju så otroligt stor marknad och jag vet inte hur många man känner som är intresserad av yxor, men om man dessutom tänker då att när du fyller 50, vad är det du behöver då tror du? Förmodligen inte särskilt mycket om du har gjort rätt för dig. Liksom, du har oftast de flesta grejer du behöver. Du behöver kanske inte en ny diskmaskin eller, ja, och det kanske är det om du behöver, men oftast då så kan det vara kul med någonting unikt. Antingen då, och speciellt om du gillar yxor och hugger ved och sådär, då kan en yxa vara en jättefin present från dina barn eller släktingar. Så där, så där har jag ju märkt också att det är jättemånga som köper till presenter, men också hantverkare och friluftsmänniskor då, såklart, men också oftast fäder som köper till sina barn. Som en fin typ konfirmationsgåva, eller nu fyller du 20 då ska du ha en egen yxa liksom, och den här ska du ta hand om hela livet och sådär. För det blir ju också, när du köper någonting som är så dyrt så blir det att den där ska du ta hand om, för den där slänger du inte liksom omkring som en vanlig Biltema yxa direkt som kostar 79 kronor eller vad det är.
Nej, men då finns det ju också ett affektionsvärde i den också, såklart.
Självklart. Och sen så är det samma, det jag märkte, det som chockade mig är ju liksom att det finns alltså grupper på Facebook och sådär som är yxentusiaster, som samlare och sådär. Alltså det är hundratusentals människor i de grupperna som samlar på yxor. Och sen råkar det ju vara så att jag har lite tur och är född i Sverige. Och Sverige har ju ett fantastiskt liksom rykte om sig när det kommer till yxor. Skandinavien är stort, har det, men framförallt Sverige då, med våra yxbruk som vi har, men även vår tradition längre bak, ända sedan vikingatiden har vi ju en väldigt rik tradition av yxtillverkning då. Och långt innan industrialiseringen. Och där finns många samlare från den tiden, så man vet aldrig vad man stöter på om man hittar en gammal yxa. Det kan vara värt ganska mycket, så släng inte, kan jag ge tips, utan det är många som är intresserade av att köpa.
Okej, men spännande. Jag kan ju ingenting om yxor. Jag har kastat yxa i sig. Det är väldigt roligt.
Det är kul.
Det är väldigt kul. Det kändes i och för sig ganska farligt på midsommarfest att nu ska vi alla kasta yxa.
Förutsatt att ni har druckit, ja.
Ja, precis. Efter,
är ni nyktra, eller?
Efter sillunchen.
Forest in Fire är en jättestor tv-serie i USA. Som, ja, den är megastor på History Channel i USA. Och ja, jag tror de är uppe i säsong 10 eller någonting nu. Så att det är liksom helt, alltså, att en serie har 10 säsonger, det är ett tecken på att den är väldigt populär. Det kan man lära sig då. Och det är en serie där knivmakare kommer in och så tävlar de mot varandra om att göra en kniv av oftast då märkliga objekt, typ en bil eller vad det nu kan vara. Och så testas de här sen då, och sen så blir det final och då ska de göra ett vapen från historien och så samma test igen då. Ja, det var så här att History Channel skulle börja lansera det programmet, den amerikanska tv-programmet i Sverige. Och för att göra promotion för det så ville de göra en specialare med svenska smeder då. Och då blev jag tillfrågad. Ja, det var säkert flera andra som tackade nej innan mig, men jag blev tillfrågad i alla fall och då tackade jag ja, för att jag tänkte att men det kan ju vara smart att göra. Jag har ju inget bättre för mig, och då gjorde jag det som hobby, så att då passade det bra också. Hade det varit nu hade jag tackat nej, för det har jag inte tid med. Så att, men jag vann. Och tävlingen var att vi skulle göra ett vikingasvärd då. På 2 veckor hade vi på oss. Och det var lite stressigt, men det gick bra.
Ja, du vann.
Ja.
Så det var ju grattis.
Ja, tack.
Men vad kan en sån här vinst betyda?
Den här betyder inte så mycket. Det som var positivt var väl typ att liksom lokaltidningarna hörde av sig. Det var väl positivt, men det var inte så mycket annat än det. Det vi hade hoppats på var väl kanske att det skulle, och det vi trodde, så som de liksom la fram det då, var att men det här kan bli liksom en egen svensk serie sen. Ja, det blev det inte. så poppis var det inte. Nej, det skit sig. Men ja, jag har ju det på CV:t i alla fall. Det låter coolt att ha vunnit det, men det var inte så glamoröst, kan jag säga.
Du har ju nischat dig då på yxor.
Ja.
Och det känns ju som att du pratar om vikingasvärd och
handsmidda också.
Handsmidda, precis. Men har du något historieintresse?
Ja, men det, som du var inne på där, så var det liksom att man nischar in sig. Det finns ju en poäng med det, kan jag säga. Och det var lite taktiskt av mig också. Vi kommer till historiegrejen alldeles strax. Men det var också så här att jag märkte väldigt tidigt när jag började liksom komma igång lite, och det liksom började ändå gå lite bra. Man fick ett par tusen följare och så där, och man märkte att nu är jag inne på någonting här. Att ska jag ha en chans mot alla de här som utbildar sig på riktiga smideskolor och sådär och blir svinduktiga på och får en bred grund att stå på, och de har testat liksom allt möjligt, då måste jag specialisera mig om jag ska ens ha en chans. Och det var därför jag valde just yxor då, för att det hade liksom, det var coolt, de är coola, det är de. Det var roligt att göra, för det var väldigt lite slipning på dem. Allt, du kan nästan göra precis allt för hand med, alltså med smide. Tanken är att det är väldigt lite, det är så mycket smide det kan bli, men det är fortfarande ett väldigt coolt verktyg att tillverka. Så då tänkte jag att men det är kul, det kör jag på. Och så fokuserar jag bara på det och blir duktig på det. Så jag är ju, skulle du fråga mig att göra, ja visst, jag kan göra en krok också, det är inga problem, och skohorn och sånt där, men jag är inte så duktig på det som de som är riktiga konstsmeder är. Så att jag säger ju inte att jag är konstsmed, utan jag säger att jag är verktygsmed då, för det är det jag gör. Men historieintresset kom ju med det där, när du börjar studera yxor och du börjar titta på, ja, men Gränsforsbruk är ett typiskt exempel, eller Hultsbruk till exempel, de här gamla industrierna i Sverige som har hållit på så länge. Man börjar liksom läsa på om dem och man förstår att de i sin tur kommer från en tradition av när allt var handgjort med städ och hammare, och då börjar man läsa på om det, och så helt plötsligt är man tillbaka i vikingatiden och så jobbar man sig liksom framåt så där, och man förstår ju då vilken otrolig kultur det finns med smide i Sverige och järn, att ta fram järn och allt sånt där, vad viktigt det har varit för vårt land och sådär. Och alla länder egentligen många gånger, och vad yxan har betytt för det moderna samhället är det få som förstår, men det är ju faktiskt verktyget som gör att vi liksom, de flesta hus liksom i Ämtervik socken i alla fall är ju byggda med timmer, och du timrar ju inte utan en yxa på 1800-talet, det var ju så. Och så, och läser man äldre böcker som Vilhelm Mobergs Utvandrarna och sådär, så förstår man att när de hade med sig yxorna till USA där, att det var guld värt att ha med sig två riktigt, riktigt bra yxor och sådär. Så att det blir att man snöar in sig så, och i och med att man läser om det, den tiden, så blir det att man får med sig annat också. Så att på så sätt så är ju historien otroligt viktig, och det är också det som inspirerat mycket av mina modeller och sådär, så som jag har lagt fram det.
Men du nämnde ju här nu också att du, för du är ju så otroligt driftig. Alltså det känns som att du gör allt själv. Du bara, nej men sen så ställde jag ur det där V-förrådet och sen så tog jag dit en grävskopa, tog ut all sand.
Nej,
och
det var inte alltså, jag som grävde, det kan jag
nej,
inte.
Nej men typ allt.
En vän gjorde det.
Herregud, ja. Och marknadsföring har du såklart förstått att, vilket många också borde förstå, att det är så otroligt viktigt.
Yep.
Och du pratar om att du även har podd.
Nej, jag har inte
YouTube.
Podd. Jag klipper en podd.
Du klipper en podd.
Åt en vän.
Åt en vän. Och du, men du har en YouTube-kanal.
Jajamän.
Vad gör du? Eller jag kan förstå att du smider väl i den. Men berätta lite mer. Kan du berätta lite mer om din YouTube-kanal?
Den är också otroligt nischad. Jag hörde ett YouTube-tips för länge sedan. Så här, att, ja, men ta en nisch och börja där, och så kan du vidga sen. Och jag tog en nisch i en nisch. Smide i sig är ju en nisch på YouTube. Och då är det yxsmide i den. Nej, men det är samma sak där. Det blev ju lite grann för att visa vad jag gör och vad jag kan och sådär. Och sen så blev det också att det blev ett sätt för mig att motivera att testa nya saker. Och då det gör jag det på YouTube. För det liksom har jag inte råd att göra annars då. Men först var det ju som en hobby. Att det var liksom kul och man fick kontakt med människor som var intresserade och man började skriva med varandra och sådär. Sen har ju det vuxit. Sen, jag är ju inte jättestor på YouTube, det är jag inte. Men det är ändå så att det liksom... Jag vet, för 1,5 år sedan, då fick jag en video som gick viral. Då var det ändå liksom så att det var en ganska saftig inkomst ett par månader där liksom. Men sen dess har det gått ner. Men nu har vi liksom relaunchat lite grann det här året då. Och det har gått väldigt bra. Så att det är jättekul. Och YouTube är ju en väldigt oförlåtande plattform. Är du dålig så du kommer aldrig någonsin lyckas, utan det är liksom hela tiden försöka förbättra saker och ting och försöka vara så självkritisk det bara går. Och ja, man märker ju det väldigt tydligt, för får en video mer visningar så betyder det att någonting gjorde du rätt. Vad var det?
Mm.
Var det något med liksom pacingen i klippen, eller var det liksom bättre ljus, eller vad kan det ha varit? Var det ett roligare projekt? Allt sånt där spelar ju roll. Hur var du fram kameran? Pratade du inte? Var det musik? Var det störande? Ja, du vet, allt sånt här spelar roll. Så att det är väldigt kul. Och att se att det går uppåt, det är ju en indikation på att man gör någonting rätt. Sen så kanske hade man gjort någonting annat på ett annat sätt, så kanske hade det gått ännu bättre och så vidare. Så att det är sånt där. Men det är väldigt roligt, och det är också, YouTube är ju den primära anledningen till varför jag kan göra det här på heltid. Så att då är det ju värt det för mig att lägga de här dagarna i månaden som jag lägger på det. För att det gör att jag kan sälja allt det andra. Så hade jag inte gjort YouTube eller Instagram, så hade jag inte kunnat sälja de här yxorna.
Nej.
Så är det.
Du bor då i Västra Ämtervik.
Elofsrud.
Vad betyder den platsen för dig?
Ja, det betyder väldigt mycket. Det har ju varit uppe nu då, eftersom att pappa slutade med mjölkproduktionen, så blir det ju att det har ju pratats mycket om det. Hur gör vi med gården? Det är ju ändå ganska mycket mark och skog till, och då har vi diskuterat, ja, vem tar över? Är det någon som vill ta över? Ska vi sälja? Och då var väl liksom, när vi började prata om att sälja, så var väl alla vi syskon ganska överens om att det vill vi ju helst inte. För det är ju ändå, det betyder ju någonting att det har varit i släkten så länge. Sen är ju frågan jag ställer mig då, är det värt att gå på knäna för det? Eller har det blivit en egen liten idol, eller vad man ska säga, en egen liten någonting man lyfter för högt? Är det för viktigt? Man kanske, så där står man ju och balanserar hela tiden också. Bara tanken på rent då, och nu är det romantiken i mig som talar, men liksom att mina förfäder då, eller vad man ska säga, har gått och brukar jorden där för att nästa generation ska ha det bättre hela tiden, och så nu är vi med här då och mina syskon, och nu är frågan, ska vi fortsätta förvalta det arvet eller inte? Och jag hoppas jag kan det, jag ska försöka.
Sunne som plats då?
Ja, det är mitt hem. Allt vad det innebär, otroligt mycket ska jag säga. Jag tror att fler borde försöka tänka så. Fler kanske borde bli lite romantiska i sättet att se på saker och ting, men tänk på det. Det är här liksom, jag tänker ofta det liksom, vad skulle hända om det liksom försvann, eller om man flyttade, ja, och speciellt när man har en fru från Småland då, och vi har tänkt tanke på att flytta dit. Första tanken, ja, men det är ju soft, det är väldigt billiga hus här nere. Vi skulle kunna göra precis vad vi vill och skapa vårt eget liksom ute i skogen där någonstans uppe på ett berg. Jättehärlig tanke, men så börjar man helt plötsligt tänka, ja, men jag känner ju alla i Västra Ämtervik typ. Alltså ni vet, det är ju det här jag känner. Liksom, jag har alla mina vänner där och allt som betyder någonting är ju där. Det finns någonting med det här, att det finns rötter på ett ställe tror jag är viktigt. Det ger mening, tycker jag. Och det är värt att bevara. Sen kan man flytta runt såklart, men om man håller sig i Fryksdalen.
Ja, det är bra. Så jag tänkte att vi skulle avrunda snart, men jag vill först veta lite hur du ser på framtiden.
Ja, just det. Framtiden för mig är att jag ska ha barn igen om en månad. Ja, lite drygt en månad. En och en halv månad. Så att det ska bli kul. Väldigt spänd för hur jag ska hinna med allting. Jag ska förhoppningsvis träffa ena snubben från Jackass om ett par veckor.
Va? Vem?
Chris Pontius.
Oj!
Partyboy. Han har beställt en yxa och kommer till Sverige, så att vi ska träffas här nu, är det tänkt. Så att det ser jag fram emot. Och sen så har jag ett stort projekt tillsammans med ett ryggsäcksföretag i USA, tror jag eller ej. Vi ska göra små... Det ska se ut som yxor, men det är inte yxor. Det är bara en liten plåtbit egentligen som ska göra snygg. Så det ser jag fram emot. Det är en jättestor beställning, så att det ska bli jättekul att testa och se om jag klarar av en sån stort jobb. För annars är det ju liksom, ja, små grejer liksom jag tillverkar, små mängder av saker jag tillverkar. Så det ska bli jätteroligt att se hur det går. Men skaffa barn, eller få till barn, är ju den största grejen. Det är ju, ska bli så otroligt roligt, och ska bli väldigt kul att se hur min son reagerar på att få ett småsyskon och helt plötsligt inte ha all uppmärksamhet.
Nej, just det.
Men jag skulle lägga till en grej också där som du sa, att du sa, hur gör du allt själv? Och jag gör inte allt själv. Jag har min fru som hjälper mig med allt vad papper heter. Så att det hade det inte varit så, då hade det inte gått, för jag kan inte göra det jag gör och samtidigt hålla koll på någon bokföring. Det går inte. Jag har provat, det funkar inte.
Nej. Så alltså att, hon hjälper dig med det administrativa.
Ja.
Just det. Det är teamwork.
Ja, ja. Helt, ja, ja. Alltså, jag hade inte gått utan henne någonting. Så att,
nej.
Då hade, det är helt tack vare henne.
Ja, vad fint att höra. Mm. Men du, tack så jättemycket för att du vill komma till Sunnepodden.
Tack själv.
Och lycka till med alla spännande projekt.
Tack.
Tack. Ha det gött.
Ha det gött.
Hej.
Studiotekniker för dagens avsnitt var Peter Obarius, projektledare Anneli Jansson, klippare och dagens intervjuare är jag, Linnea Svärd. Och ett särskilt tack till Elias Klinell som ligger bakom signaturmelodin i Sunnepodden.